Men just det 10x, att tänka 10 gånger större, vad är det som ska slå bort oss och hur kan vi liksom använda oss av det där? Och då satte vi ett mål på tänka 10 gånger, och det har vi gjort nu, det är uttalat nu omsatt 1 miljard, att vi ska sikta på 10 miljarder. Mm. Och en sak som jag inledde då och påbörjade, som jag fortfarande liksom inte, det börjar ta fart men inte där än, det var ju att bygga upp ett liksom community på sajten, koppla ihop med salonger. Vi byggde ett bokningssystem där vi kunde mäta liksom frisörernas, när de sålde in produkter och så här, kunde få payback och hela det där. Någonstans att bygga upp de här sakerna som kanske inte direkt ger på vår lönsamhet, men som vi vet liksom på sikt hade varit väldigt jobbigt om någon annan gör. Och liksom våga utmana liksom och fundera och våga investera och testa de där sakerna.
Välkommen till Framtidspodden Kjellander och Björk och till vår samtalsserie The Digital 20s. Ett sekel har gått sedan det glada 20-talet, The Roaring 20s. En period som präglades av framtid, optimism, konstnärlig dynamik, en kraftig ekonomisk tillväxt och inte minst väldigt mycket jazz och fest. För vårt nya 20-tal vill vi bidra med tankar om vad det här decenniet kan innebära för oss människor. Ett decennium där teknologin genomsyrar varje del av våra liv. Därför bjuder vi in en mångfald av hjärnor till samtal. Jag heter Andreas Kjellander.
Och jag heter Mats Björk. Och idag så har vi bjudit in en hjärna till samtal. Jag ska också säga att den här serien gör vi tillsammans med Dun & Bradstreet, som tidigare hette Bisnode. Som en ledande global leverantör av dataanalys så hjälper Dun & Bradstreet dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företag och inte minst för oss människor?
Välkommen till Framtidspodden, Kjellander och Björk, Rickard.
Stort tack, kul att vara här.
Ja, grymt, grymt kul att ha dig med.
Jag tänker jag gör en sån här snabb, snygg LinkedIn-intro av dig, Rickard. Och kör vi från det. Vi träffar då alltså Rickard Lyko, du är vd på Lyko. Du är det som är en av Nordens ledande retailers inom hårvård och skönhet. Fångar jag in det rätt där?
Ja, det får man säga.
Vi börjar med en svår fråga. Hur mår du idag?
Jag mår fantastiskt. Det har varit en bra dag idag. Så att, nej, känns sjukt laddad.
Härligt. Och jag tänker att det här kommer nog bli ett väldigt, hoppas jag i alla fall, optimistiskt och liksom hoppfullt samtal. Och då tänker jag liksom inte bara liksom referera till eran liksom supertillväxt då, som ni verkligen lyckas liksom kombinera med lönsamhet, utan det känns verkligen som att du har en härlig energi med här. Trots att vi är då på en distansplattform för podd, kan vi säga till för lyssnarna också, så hör ni några glitches här, så är det helt enkelt för att vi kör det helt corona safe. Men Rickard, jag tänkte att vi ska prata framtid, men jag tycker det är så fantastiskt att faktiskt få börja i historien. Och det finns ju en väldigt fin, tycker jag, historia i namnet Lyko som du jättegärna får bara liksom börja i om du vill.
Mm. Det är ju egentligen, alltså namnet Lyko då, som är mitt efternamn, kommer ju från Polen. Det var ju farfar som flyttade upp här. Han är ju från nuvarande Ukraina, dåvarande Polen. Flyttade upp till Gryniagransk, började som frisör. Sen bröt ju andra världskriget ut. Så han åkte ju in i koncentrationsläger, arbetsläger, och satt där i 6 år och 8 månader. Och överlevde mycket tack för att han var frisör. Så det är ju liksom där någonstans, det är ju tredje generationens frisörer här egentligen. Han kom upp till Vansbro och startade salong där. Farsan flyttade till Grannbyn, det är ju, bor ju 2,5 tusen invånare i Vansbro och Dalarna. Träffade morsan, startade Hår och skägg som var salongen där. Och syrran började också plugga frisör. Själv hade jag för dåliga betyg för någon chans att komma in på frisörlinjen. Även om jag tror att jag inte hade valt det, även om det hade löst sig där. Så det var egentligen där det började. Sen var ju farsan, han har ju alltid gillat nya saker och sådär. Och varit ganska tidigt intresserad för datorer. Och skaffade en dator för att ha och liksom ta betalt i salongen och sådär. Mm. Och så var han över varje år till London och kollade senaste trenderna och sådär. Och fick med sig ett vax eller ett varumärke hem som heter Fat Shaper, som kom från Australien. Mm. Och började sälja det där på Hål och skägg i Dalarna. Och sen under samma tid där, 2003, så började han göra en hemsida också och skrev om det här och skrev om mig och syrran som är på med skidskytte och sådär. Mm. Och då var det någon som hittade det där via Altavista och hörde av sig och frågade om det gick att köpa den där då. Och egentligen på den vägen var det. Sen började det där rulla igång lite grann och jag pluggade ekonomi och var klar 2008 i Uppsala där, och då kom ju börskraschen och det var svårt att söka jobb. Så då funderade jag på, så ah, men ska jag flytta hem och dra igång det här, men då måste det bli stort. För jag, det hade känts som ett misslyckande annars, för jag flyttade därifrån 10 år tidigare och tänkte att det skulle aldrig komma tillbaks. Men bestämde mig för att flytta hem och dra igång aktiebolaget och ringde upp syrran och bad henne sätta in sparpengarna och ta lån på lägenheten. Och ringde morsan och farsan och bad dem stoppa in, och sen ombildade upp till aktiebolag, och sen drog vi igång egentligen.
Ja, fantastisk historia. Magiskt.
Gud vad spännande att Alta Vista kan få figurera liksom är man någon form av internetmänniska, då finns det ju, då har man ju en relation till Alta Vista.
Ja, verkligen.
Det där, alltså från den blygsamma starten, då får man väl ändå säga, till det ni har byggt nu är ju också en resa. Var det uppenbart där när ni körde igång liksom det digitala, lägger jag till då. Var det uppenbart att det var det här hållet ni skulle bygga? Fanns det liksom som någon form av tanke eller vision?
Ja, men när jag flyttade hem, då hade ju liksom farsan hade ju dragit igång den här e-handeln och sådär. Och då var ju tanken att det skulle bli riktigt stort och bli stort via e-handeln. Det var ju planen liksom. Mm. Så det var egentligen det jag började med och breddade upp sortimentet och började annonsera och driva trafik och sådär. För det var ju det som är den stora skillnaden när man någonstans har en e-handel kontra en butik, är ju att det kommer ju ingen. Ingen passerar ju, ingen känner ju till om man inte driver trafiken dit. Vi gick ju samman senare också med ett bolag som heter Bellbox. Och det intressanta i storyn är att de startade år 2000 för att satsa på e-handel av professionella hårvårdsprodukter. Men då var ju turen och tajmingen inte rätt liksom. Så man började bygga butiker istället. Och det visar ju också lite just det att det, idén måste vara där, men så måste också tajmingen vara där.
Ja, men det är jätteintressant. Jag tänker en tidig sån där insikt då. Ja, men om man tar bort det digitala ur det, då är det ju likställt med att jag har en idé om hur en butik skulle se ut, och så börjar man bygga den. Och så sen så, ja just det, den måste ju vara i en stad också, för det är ju så du får trafik då, med det gamla sättet. Så jag menar, den insikten, jag tar från det att den var ganska tidigt, aha, det här handlar väldigt mycket om funneling, om man ska prata. Produkterna måste bli exponerade för människor med behov, och det blir ju det är en ganska... Ja, men nu, 2021, så är det ju ingen ny insikt. Alltså, den är ju central. Men jag tänker mig då, när ni körde igång, då var det ju inte, stod ju ingen bok. Hur snabbt kom den här insikten?
Det var ju egentligen att det började ju komma förfrågningar och sådär. Och man såg att det fungerade. Och det är klart att när jag flyttade hem, då tror jag en så här riktigt bra dag. Vi har försäljning på runt, säg, 9000. Och så tänkte jag, ja, men 10% över på det, så blir det 900 kanske jag kan leva på. Och sen var det egentligen så, sen var det bara så här, jag tänkte att nu satsar vi liksom och bygger bolag, och då kommer det säkert kunna bli stort liksom. Sen var det ju en tidig del var just att jag började med att just driva trafik och liksom hitta sätt att få in mer trafik till sajten egentligen.
Men det här är ett eget skillset som, jag tänker mig, i ditt jobb så måste man ju vara massor med olika saker, men det här är en egen skill som du har, search engine optimization och.
Det är klart, alltså, när vi började, men det är ju det som jag tycker är intressant också, när man tittar på bolag, när man går in i olika faser, och det är klart att när jag tittar på bolaget idag och vi ska bli större, så är det ju inte samma saker som krävs nu som då. Och det är klart, när jag flyttade hem, då gjorde vi ju allt liksom. Och då behövde man ju vara lite bra på search optimization, man behövde vara lite bra på att förhandla med leverantörer, man behövde vara lite bra på allting egentligen. Och det är klart att det, och sen till det jag gör idag, så är det ju något helt annat. Nu kan jag ju, jag tycker det är intressant, för liksom då gjorde jag ju allt. Jag skötte ju allt, nu kan jag ingenting. Jag tror nästan inte någon del i bolaget jag kan göra någonting faktiskt. Jag liksom kan inte utföra någonting. Så det är lite så här, ja, lite spännande tycker jag.
Det är ju sjukt svårt att, liksom, att föreställa sig. Liksom, tänk dig för 20 år sedan att vi idag då skulle nästan liksom handla prylar varje dag online. Och någonstans i det kan man ju säga då, liksom, efterhandskonstruktion, att ni såg ju det här och du såg ju det här. Du såg ju liksom den här utvecklingen. Vad var det för tankar i... Liksom, ur kontexten av att vara liksom en framtidspodd då? Vad var det ni såg och hur tänkte ni, eller var det bara liksom, var det bara nyfikenheten att shit vad vi kan skapa och liksom ur det här?
Just då ska jag väl säga att analysen var ju inte så jättegenomtänkt. Nu däremot när jag börjar titta på det liksom och funderar över det och försöker lista ut vad nästa steg ska vara, så tycker jag Jag har ju tittat mycket på det här innovators dilemma liksom också, att där man ser liksom att ja, men det är ofta inte de bolag som gör en grej som kan göra nästa steg och sådär. Men sen tycker jag också att det jag letar efter är ju också friktion liksom. Där teknik någonstans tar bort friktion och det blir mer effektivitet liksom. Man får bort kostnader, vilket tycker jag till viss del sker härifrån, att det var billigaste sätt att distribuera varor ut till kund var genom stora butiker. Och från början så var det små butiker som var större och flyttade man ut och hela det där. Och jag tror att följer man pengarna där och letar efter friktion i tekniken, det är då man ser de här ändringarna som blir bestående. För det är också lätt att fastna i de här gimmick-grejerna som händer. Tekniken är också lätt. Och sen är den andra delen i det, är de här förändringarna i samhället, de här mjuka förändringarna som är desto svårare att liksom se och veta hur de påverkar liksom. Det kan ju vara ett av de största teknikskifterna som har skett. Man brukar prata om tvättmaskinen eller taggtråden och så här. Och det är ju så här, det är mycket lättare att titta på nästa kamera som kommer ut. Hur många pixlar kommer det vara på? Eller kommer det vara VR? Kommer det ta över liksom och så här? Och det är ju sällan liksom de där gimmick-grejerna tar över på det sättet man förväntar sig. Utan det kommer ju i någon annan form ofta och hittar ut någonstans där de verkligen liksom tar bort friktion och gör kostnadsbesparingar.
För just det där, alltså Innovators Dilemma är så intressant, och tycker jag det ska man googla och leta upp den här boken tror jag med samma namn som finns, för det är ju verkligen jag tycker alltså på så bra, liksom bra sätt verkligen beskriver att man inte, ja men också hur man inte värdesätter innovationer ordentligt och, eller hur man liksom försöker tillämpa de här innovationerna på befintliga strukturer och liksom befintliga processer. Och jag tycker att det är intressant ur liksom, vad ska vi säga, att man inte har på något vis det här framtida ramverket, för det är ändå det på något vis man behöver ha. Man ser den här tekniken, den kan vara liksom obetydlig idag, men rätt som det är så hittar den fram till nya kunder, den hittar fram till nya marknader, och så mognar det här och så kommer de och så äter de upp vår lunch på något sätt. Men man har ju också på något vis alltid den här risken. Ska vi investera i det här nya idag med risken att det faktiskt liksom kannibaliserar på oss själva? Men hur tänker du kring just den här utmaningen?
Alltså det är ju det tråkiga svaret där är ju att så ofta så klarar man ju inte just av den övningen. Och jag tycker jag var på en resa med Google till San Francisco där och Stanford, man hade några dragningar där. Och det var ju ett exempel man tog där var ju just de här isskåpen. Och det är klart att även om man var bäst i världen på att bygga isskåp för att behålla varor liksom lite längre och fylla på med vanlig is som det var på den tiden, och så kommer kylskåpet, då är det ju svårt liksom. Det slår ju bort benen. Det är ju inte samma leverantör som är bra på att leverera isskåp som kommer med innovationen av ett kylskåp. Och jag tycker det är ju intressant, för ett sånt tydligt exempel, det är ju Åhléns som startade sin e-handel 2000. Och det är klart att det är ju mindre effektivt, det är dyrare att skicka en vara för dem. Och det är klart att om de skulle ha gått hårt på e-handel så hade de ju dödat sin egen business, tagit bort lönsamheten. Och då kommer man ju tillbaka till hur man driver bolag, och har man en snitt liksom på 3,5 år på en börs-vd, ja då kommer du aldrig liksom ha någon uppsida av att driva den där förändringen. Och det är liksom det jag tog med mig från den där resan, det var just det här 10x-tänket och skunkwork till viss del. Men just det 10x, att tänka 10 gånger större, vad är det som ska slå bort oss och hur kan vi liksom använda oss av det där? Och då satte vi ett mål på tänka 10 gånger, och det har vi gjort nu, det är uttalat nu omsatt 1 miljard, att vi ska sikta på 10 miljarder. Och en sak som jag inledde då och påbörjade, som jag fortfarande liksom inte, det börjar ta fart men inte där än, det var ju att bygga upp ett liksom community på sajten, koppla ihop med salonger. Vi byggde ett bokningssystem där vi kunde mäta liksom frisörernas, när de sålde in produkter och så här, kunde få payback och hela det där. Någonstans att bygga upp de här sakerna som kanske inte direkt ger på vår lönsamhet, men som vi vet liksom på sikt hade varit väldigt jobbigt om någon annan gör. Och liksom våga utmana liksom och fundera och våga investera och testa de där sakerna. Men sen är det tillbaka till Innovators Dilemma där också. Det är ju inte säkert att det är den bästa affären för det bolaget. I vissa fall så är det ju bättre att köra på, optimera och sen köpa det där eller investera i det och liksom slå över. Så att det är ju svårt.
Fast jag tycker ju en reaktion här, Rickard, när du pratar, det är just att den här frågan, om den kan få vara ständigt uppe på bordet, och sen får man i sitt team, sin ledningsgrupp om man så vill, så kan man ha hetsiga debatter om vägen fram, men att den just finns på bordet hela tiden, det tycker jag är lösningen för Innovators Dilemma. För att då har man ökat möjligheten att agera på signaler. Bara av att den är närvarande. Makes sense om jag pratar så. Sen kan man ju likt förbaskat då hänga på. Det är faktiskt till och med så att första generationens freongäng, de som konkurrerade ut isskåpen, de klarade sig inte nödvändigtvis speciellt bra heller, för att de konkurrerades ut av de som var duktiga på att industrialisera kylskåpen sen efteråt. Alltså, så det, var, det är ju återigen ett dilemma. Så who knows liksom vart det tar vägen. Mm. Men det är den tanken jag får när du presenterar det. Den andra, den är någonting som förekommer i många dialoger som Andreas och jag har. Det är så här, ett sätt att göra sig själv relevant över tid, det är att man är nära behoven. Att man liksom sen någonstans förstår vad det är för värde som genereras i ens verksamhet, och att det är det som är center i den. Och att då, alltså som kylan i ditt exempel, kylan, att generera kyla till kylvaror blir det som blir värdefullt. Så hur man går till marknaden på den kan vara flera olika sätt. Den tänker jag, så de två jabbarna tänker jag gör en själv uthållig. Mm. Tar jag in det rätt om jag reagerar så?
Ja, nej, jag håller med. Så som vi har gjort analysen hos oss, det är att vi har ju kunden i ena änden och så har vi produkten i andra änden. Och så vet vi att vi är ju egentligen bara onödiga där. Vi ska ju minska friktionen mellan den kopplingen där. Och hur kan vi någonstans tillföra ett värde mellan där? Och där ser vi ju en trend idag mot direct to consumer. Det vet vi kommer att komma mer, så det betyder ju någonstans lägre marginal för oss kanske i förlängningen, om inte vi ser till att liksom optimera och förbättra det här liksom flödet däremellan och tillför någonting. Och jag tror också att man måste hela tiden våga utmana sig själv just då, för risken blir ju att man tittar liksom, vi är viktiga, de andra liksom ska connecta till oss, utan att man snarare säger att vi är ju väldigt oviktiga, men hur kan vi se till att tillföra någonting där?
Du säger 10x där, magiskt tänk tycker jag som ni har, och jag hurrar från sidan här på den här fotbollsmatchen som ni spelar. Jag tänker, det är ju exponentiell liksom, utveckling är ju lättare att förhålla sig, det är svårt att tänka överhuvudtaget, men att det är ändå, om man väl börjar förstå det, är det enklare att förstå det när det gäller liksom, serverkapacitet. Men om man pratar liksom, exponentiella lager som det också måste lösa i den här, på den här resan, hur jobbar ni med dem? Hur jobbar ni med den utmaningen? För eller finns det fler flaskhalsar i er 10x-resa?
Det är ju just att våga tro på det där. Och ibland märker man själv att liksom man tänker, men sen när man uttalar det så förstår man att alla andra är inte där. Och det är väl kanske den jag har fått liksom mest till mig så där från organisationen och ledningsgruppen och så där. Det är att jag ligger ju alltid väldigt mycket längre fram och tänker det hela tiden. Större och större. Men att inte alla är där, och det var väl också ett led i det här att just uttala de här 10x och liksom få med alla på det. Och en del i det är ju automationen där vi sitter i idag. Jag tror väl att när vi tog beslutet om det, kan vi kanske låg på en bra dag eller låg på runt 5000 ordrar och levererade. Vi förberedde ju byggnaden, som vi håller på att bygga ut automationen nu, för 40 000 om dagen. Och det är klart att våga ta det beslutet när du levererar 5000 om dagen är ju tufft liksom. Och det är ju klart att när man ska driva igenom det där genom en styrelse eller vad det kan vara, att de ska tro att det är möjligt och liksom någonstans våga ta riskerna på det där. Och då gäller det ju någonstans att hitta ett sätt att ta sig dit utan att behöva ta de där stora stegen hela tiden.
Här tycker jag är en av tidens stora frågor. Om man tänker sig, om vi tar på storhatten nu ordentligt, liksom bortom din verksamhet här, Rickard, då är det ju, hur ska man få till exponentiell intuition när man är nästan doppad i linjär intuition. Allting i min apkropp säger ju linjärt liksom, och då ska den där 10x liksom in i huvudet, så att man med självförtroende och bra research vågar göra det där movet från 5 till 40 000. För den är ju inte linjär. Den är ju liksom, det skillsetet tänker jag blir viktigt framåt. That's it. Det är den tanken jag får. Så hur får man till det? Har man det liksom? Eller är det bara mod? Eller finns det någon modell? Eller vad?
Jag tror det handlar ju om att träna sig på det. Tänka på det och läsa om det och fundera runt det och sådär. Och det är också det vi har tittat på ibland i vissa av de där besluten och investeringarna man behöver ta. Liksom. Där ser vi att den största risken det är ju att inte våga göra det. För att förbereda oss inte för det och hamna i ett läge där vi liksom inte hinner med, det är en mycket större risk. Mm. Och det är klart att sen är det vissa system där det där är svårare. Det är klart när jag pratar med Vansbro kommun och säger att så här fort kommer det gå. Så här mycket bostäder behöver ni börja förbereda för. De har ju kanske inte samma möjlighet att just ta de besluten på de premisserna. Och så säger de att liksom, någonstans ser de att det kommer bli problem för oss att få tillräckligt med mycket människor att börja jobba här. Problemet för dem är ju att det är de som får problem innan. För att det är fler som börjar här än i vården eller vad det är. Och det där är ju också en jätteutmaning liksom när alla system också är uppsatta för linjär tillväxt. Och hur man hanterar det där.
Ja, det är superspännande. Och där har du ett klockrent exempel tycker jag. Bostäder blir ju en flaskhals i en 10x-resa som liksom verksamheter gör. Eller kompetens eller lager. Jag skulle vilja prata lite grann om varumärke och komma in på kundupplevelser. Och vi har ju, vi säger jag, för oss båda här Mats, men vår observation för att säga då, är ju verkligen att ni ständigt liksom lyckas träffa rätt här i liksom social media och Clubhouse och att liksom, och dessutom ska jag säga då, lyckas attrahera de här varumärkena som era kunder kommer till er också för att köpa. Vad är det för trick här?
Jag tror att många gånger så är det ju inte så svårt egentligen, utan det man pratar om det är ju någonstans exponering, antal exponeringar man får till kunder, sen att man lägger märke till exponeringen, annars funkar den ju inte. Och sen är det någonstans att det är samma sak där, om du ska växa så behöver du också utöka den. Det är inte så här att jag kan lägga samma marknadspeng och sen få tillbaka dubbelt så mycket året efter, utan då måste jag någonstans fortsätta vrida upp det där. Och det är ju samma när vi pratar om budgeten i bolaget, vi bygger ju den procentuell. Och vi säger så här, vi ska vara så här stor andel av omsättningen ska vi lägga på marknadsföring, så här stor andel av organisationen får kosta och så där. Och då är det någonstans att det vi säger är att jag har ingen aning om hur mycket vi ska lägga nästa månad eller om ett halvår. Men jag vet bara hur vi vill bygga upp det och att vi kan skala det, liksom verksamheten. Och där ser man ju också möjligheten i systemet som vi har satt upp är ju att allting går att skala. Sen är det klart att vissa delar i det går inte. Man behöver kanske göra ett bett på tv-spottarna, man behöver köpa dem och man behöver köpa vissa saker och så här, då behöver man tro på en viss fart i det där. Men annars är ju väldigt mycket av det där går ju bara skalat upp vart efter. Och det är där jag tror många, man glömmer bort det där, man tänker bara att ja, men vi vill också växa så där mycket, men man sätter liksom inte upp och gör allting som krävs för det. Och det är klart att gör vi 100 samarbeten i år, då måste vi göra 200 nästa år och sen måste vi göra 2000 om några år. Liksom och bara fundera på det där och liksom just addera och bara göra mer av allt. Liksom. Och sätta upp ett system som klarar av det.
Det är superintressant. Jag tar in systemtänk när du pratar på det här sättet. Att man, det är så man approachar hur man ska organisera sig. Och så sen kopplat då med exponenten där, att den ska finnas med. Och den, jag har också respekt för att man inte ser det på det sättet. När folk då säger att de har den här ambitionen men inte ser att det är det där som går i att exekvera det. Så det är väl en av anledningarna till att du är en av dem som det har gått väldigt bra för då, just det där receptet.
Ja, sen är ju den andra faktorn där som jag däremot tycker också är svår att greppa, det är ju också komplexiteten ökar ju exponentiellt. Om vi pratar systemmässigt när man lägger till, det är ju tydligt när man håller på med automation, om man lägger till en till liksom bana och det är en till faktor som ska ta hänsyn till och liksom hur mycket mer komplicerat det blir. För det är också när vi säger att vi dubblar automationen så blir det ju mer än dubbelt så komplicerat att hantera den volymen. Och det där glömmer man ju ofta bort, för man tänker ju samma sak där linjärt, att ja, men det blir bara dubbelt så krångligt, men det blir ju mer än så.
Vi liksom innoverar nu lite grann på organisationsprinciper. Jag är lite sugen att prata om handel. Per se, alltså nu säger vi E för handel. När kan vi ta bort det?
Alltså... Jag tror att det, där ser man en stor skillnad. Vi får ju ofta frågan så här, hur ser ni på Amazon? Kommer Amazon att komma in och sluta oss? Jag tror liksom en mogen konsument i Sverige, jag tänker ju inte så här, nu ska jag gå ut och e-handla ett par skor eller nu ska jag e-handla shampoo. Jag tänker så här, nu ska jag köpa shampoo. Sen köper de antingen i butik eller köper de online. Liksom. Och det tror jag är en jätteskillnad mot när Amazon gick ut i USA och i Tyskland och sådär. Där är ju Amazon likgiltigt med e-handel. Och jag tror att när vi tittar också så liksom i en mogen marknad så är det mycket svårare också att äga många kategorier. Vi får ju också frågan liksom, hur ser ni på hotet från Boost och Zalando som går in i någon skönhet? Och när vi gör varumärkesundersökningar och tittar och frågar konsumenten, ofta i vårt fall kvinnor mellan 18 och 65, vilken aktör tänker ni på när ni tänker på skönhet? Där är ju H&M och Ica också med som säger skönhet. Men de ligger ju extremt lågt som tilltänkta där. men de har nästan 100% i varumärkeskännedom. Mm. Och det där tror jag också man glömmer bort, liksom, att det är svårt att vara top of mind inom flera kategorier. Och jag tror i en mer mogen marknad, precis som i handeln, så behöver det vara etta eller tvåa eller kanske trea. För det är också om du ska tänka på var ska köpa skor, och ska du nämna en eller två eller tre handlare, det gör man ganska lätt. Men sen fyra, femma, sexan, det tar tid att komma på. Liksom. Mm.
Finns det ett sätt då, nu kanske jag tar för snabbt mot framtiden här, men vi får komma tillbaka lite till verkligheten också. Men jag tänker, finns det ett sätt att kuppa den där top of mind, ska säga, preferensen? För att jag tänker, när vi pratar om Amazon, de hade ju också något koncept här för några år sedan som jag vet inte om de fortfarande håller på att utveckla. Jag tror man kallar det så här anticipatory liksom, shopping, det vill säga, jag säger kanske dåligt på engelska, men alltså prediktiva ordrar, att du helt enkelt, du får det du behöver innan du har beställt det, för att vi är så skickliga på att liksom plocka upp dina behov där egentligen, säger jag då, top of mind inte då blir en issue. Jag vet att man hade något räkneexempel som jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men matematiken stämde ju då, för att så länge liksom färre, om det var runt hälften skickar tillbaka de här ordrarna som man har fått hem, då går man med vinst. Mm.
Jag tror att många av dem där är ju, det är mycket gimmick, och jag tror att det är mycket press, släpp. Man flyger med drönare och allt vad man gör. Tittar man på uppgifter man ska lösa, så är det liksom återigen inte där liksom framtiden ligger, utan det är ju när man någonstans får ner liksom friktionen och gör kostnadsbesparingar, och även i teorin om det där skulle funka. Jag tycker man kan titta på, jag menar, i min värld så finns ju, det finns inte AI än. Det finns väldigt smarta algoritmer, men tittar vi på Google och Spotify och tittar på e-handel överlag, så måste man komma ihåg att det är så extremt mycket data vi inte kan mäta. Vi kan mäta och få in mycket data, men varken Spotify eller Google har en aning om vad som har hänt mellan att jag skrev i datorn, gick bort 5 minuter och varit osams med någon eller varit glad över någonting och vill lyssna på något helt annat eller googla något helt annat. De kommer aldrig, eller aldrig ska jag inte säga, men de kommer inte ha en aning om det än så länge de inte lyssnar på alla samtal och filmar allt. Och det är ofta lätt det där, det är ju samma med marknadsföring online, att man tror att man kan mäta allt för att man kan mäta en del, men man glömmer bort allt det där man inte kan mäta.
Kan man, jag testar en till där, kan man skruva ner det här liksom gimmick-reglaget som jag hade liksom maxat nyss här då, och tänker mer då liksom prenumerationsekonomi och ett annat mer sätt som ändå finns liksom i vårt samhälle där vi får vad vi behöver ändå liksom på de villkor som vi har angett. Hur ska man förhålla sig till det på något sätt som e-handlare?
Nej, tror jag egentligen inte. Alltså, det är ju ingen innovation i det, utan det är bara olika sätt att paketera det. Liksom när Apple skapade iTunes, som man paketerade enskilda låtar, men istället för att köpa en skiva kunde man köpa en låt. Sen kom Spotify, då kan du få tillgång till allt och betala en månadsfi. Så kommer det säkert komma någon ny lösning där du kan köpa en låt igen. Liksom. Mm. Och där är ju egentligen inte innovationen, utan innovationen någonstans där är ju att tillgången digitalt till ljudformatet, och den är ju bestående. Sen hur man paketerar erbjudandet, det tror jag kommer att variera beroende på vem som blir stor, tar för mycket betalt, så kommer det in en ny aktör. Och det ser man ju idag, liksom, nu är det streamingtjänster från Amazon och Google och HBO och Netflix och allt vad det är. Och sen finns det också, jag kan gå på SF och köpa en film som passar mig bättre ibland, liksom, och sådär. Så att jag tror det är mer paketeringar, det ser jag inte riktigt som någon så här innovation som kommer att vara bestående, utan det kommer att vara olika sätt att paketera produkt.
Man streamar då i sådana fall en snygg frisyr, skulle jag säga, motsvarighet då i beteendet, eller du streamar skönhet.
Liksom. Det finns ju några robotar som försöker klippa, de går väl sådär än. Och det är väl just när man funderar på det kanske är just när man pratar innovation och var det kommer hända, så är väl kanske det en av de absolut sista ställena, tror jag, som det kommer att komma automation på. För tittar man på automationen vi gör på logistiken idag och hur svårt det är att bara flytta en låda i rätt ordning och få allting att funka, kontra klippa hår som ser olika ut på alla människor, och risken om det går fel där också. Så att, jag tror att den är en bit bort.
Nej, jag ska inte stoppa in mitt huvud i ett sånt här lager i alla fall.
Nej,
jag tänker också en bra approach till det kan ju vara lite grann där jag tyckte att du startade, Rickard, att om man följer skaven eller friktionen längs värdeströmmen eller värdekedjan, så finns det annat att göra innan klipproboten. Kort tanke. Men jag kan inte sluta och försöka affärsutveckla det spåret som Andreas är inne på här nu. Så jag tänkte att jag fortsätter att jabba. Alltså, för om man tittar på andra branscher, och jag kan inte beauty speciellt bra, eller, men då ser man ju en förflyttning från typiskt då, från produkt till kundupplevelse, och att det blir snarare att den stora värdegenereringen blir mer och mer kring upplevelse. Då kan man ju klura över, vad blir den förflyttningen för några som er? Hänger du med på resonemanget, och vad har du typ för tankar där?
Alltså, jag vet inte, jag tycker ofta, många gånger handlar det ju kanske inte om att förespåra, för visst, mycket av utvecklingen går ju fort kan man tycka, och i handeln har gått snabbt och sådär. Samtidigt så har vi liksom, vi har varit igång i 13 år nu, och nu börjar vissa retailer börja med e-handel och sådär. Så att jag tror ofta handlar det ju inte heller om att man behöver vara snabbast och på dem där direkt, utan det gäller någonstans att titta och våga liksom haka på de grejerna som kommer och våga testa dem i alla fall. Men hur mycket det går till ut, liksom, upplevelse i vårt fall, så är det klart att ja, jo, men jag tror att det blir ofta koppling där man försöker någonstans också digitalisera även de fysiska produkterna och sådär. Den jag kom att tänka på nu, så kanske inte var bästa exemplet att ge sig in på, men det är väl egentligen, vi säljer ju en del sexleksaker och sådär. Och där har man ju också börjat med appar, där du styr de här via appar och sådär. Och det är klart att det är någonstans att fundera på hur man kan få in mjukvara i hårdvara. Hur man får det i shampoo och mascara och sådär, det har väl inte riktigt listat ut än liksom. Men att det kommer att komma, och just när man någonstans digitaliserar hela produkten, som en del av krypto liksom tekniken går mot och gör liksom. Men hur den där kommer att komma in i vår bransch, det vet jag inte riktigt. Jag har nog ingen riktigt bra svar på. Vi ser ju att det sker en del. Vi har ju rengöringsborstar också för ansikt och sådär. Och vi ser ju det på tandborstar och sånt där. Det sparar man data kring hur mycket du borstar tänderna och hela den där. Det kommer säkert att komma. Och där är ju också mycket, det man ser är ju att man försöker låsa upp kunden också via applikationer och hela den där delen. Där tror jag väl liksom över sikt att det kommer att bli mer standardiserat. Det är jag någonstans äger datan och liksom jackar in den i olika manickar än att de ska äga datan och sådär. Men exakt hur den kommer komma upp i vår liksom, det har väl börjat komma, men är väl en bit bort. Och sen tycker jag i vissa fall så är det så här, det är tillbaks till att det måste ju verkligen öka liksom värdet för kunden också. Jag har ju hemma så här så att jag kan släcka och tända lamporna med appen, men det är ju oftast lättare att gå fram och trycka på knappen, och går ju ofta snabbare liksom. Och det är liksom, det är lättare att ställa timern och sådär, men det är ju vissa fall där man verkligen märker att ja, men här tillför det inte så jäkla mycket egentligen, och då blir det ofta så stort, eller sällan så stort.
Jag går fram till min Google-assistent där och får liksom stå och prata. Den står i ett hörn i köket, så jag känner mig jättedum. Den hör mig inte runt liksom den här lilla väggen, så att jag får gå runt och ställa mig liksom i hörnet i köket. Bara, okej, Google, lägg till liksom, på inköpslistan, så att jag känner igen mig i det.
Ja, den där är ju jättespännande att se liksom när den verkligen, men det är ju ofta den där, nu vet jag inte vad den kallas, den här kurvan, när en teknik går upp och sen går den ner och man tror att den är död, och sen kommer den liksom, för den behöver komma in i nästa liksom fas liksom. Verkligen. Och just röstdelen tror jag ju precis är en sån del, den behöver bli lite bättre innan den kommer liksom att rulla fullt.
Jag tycker vi har fått en ganska snygg kategorisering av hur vi ser på tech och digitalisering så här långt i samtalet. Vi har en range från liksom där du kan systematisera och skala till vad som är gimmickar. Och gimmickar är ju de här fina jabbarna eller testerna, det är de jag tycker vi pratar om. En sån som kom upp på tavlan när vi satt och liksom förberedde oss för det här samtalet, Andreas, det var ju, vi tycker att det känns så spännande med en ny trend, och det är inte säkert att man har fångat upp den, men non-fungible token är en grej som har dykt upp, att du köper originalet till exempelvis en internetmeme eller en GIF-bild eller liknande. Det är ett sätt att då, ja men inte vet jag, du får helt enkelt ta, du hittat sätt att monetisera ursprunget av en upplevelse som kan kopieras in absurdum. Och så uppstår en ekonomi kring det. Och vi tänkte då, vi tog den bubblan och så tänkte vi så här, klassisk influencing, som då beauty-influencingen är ju jättestor och liksom en ganska sund, fin community kring det. Men kan man då upphovsäga en frisyr, tänkte vi i vårt enfaldiga lilla
äga. Har vi pratat om det här, Mats? Ja, eller var det natt? Ja, du drömde något. Ja,
jag tror ju att det där är precis som tavlor och annat. Det gäller ju någonstans att vi är överens om att den har ett värde, precis som pengar. Den som liksom drivs av pengar har ju inte förstått vad pengar är, för om du sitter i en skog med bara pengar så kan du testa att leva och njuta av dem liksom. Utan det är ju någonstans bara någonstans vi har kommit överens och hitta på att det här ska vara värt någonting. Och det kan vi väl hitta på om precis vad som helst. Om det är en frisyr eller en bild eller något annat. Jag ser inte det som något konstigare än att det är pengar. Liksom någonstans där vi bestämmer och är överens om att det här har ett värde. Och det där tycker jag är ju, jag tror det var Steve Jobs, jag har det som ett citat på min Instagram-profil också, liksom när du inser att allting är påhittat av människor som inte är något smartare än dig själv, liksom, det är ju så fantastiskt att man börjar förstå det där, att man börjar titta runt och allting har vi faktiskt någonstans börjat och hittat på. Att vi ska agera och göra så här, och det här ska vara ett värde, och det är så här man beter sig och så där. Och det är ju där någonstans man vågar också bryta och börja tänka nytt. Men sen tror jag någonstans att det som är det jobbiga, och det är ju lika med de här applikationerna som vi pratade om där i början på vår sajt, det är ju ganska lätt att addera och ganska ojobbigt att addera en sån sak, men att förändra sin affärsmodell när det får såna här, och det är ju ofta de förändringar som är de jobbiga att fånga in. De där sakerna du kan lägga utanpå, jag tycker tydliga exempel på det är väl bankerna, liksom, där man adderar ytterligare en applikation eller vad det är. Men det är ju någonstans där grunden i botten man behöver förändra, och den förändrar ju allt. Och det är ju då du behöver det skunkwork, du måste nästan lyfta ut den här saken utanför organisationen, för annars kommer den bara tyngas ner av att vi jobbar som vi alltid har gjort. Liksom.
Ja, bara snabb reaktion på den, och jag tycker vi är tillbaka till liksom Innovators Dilemma. Vi pratar ju med Volvo Mobility, som jag då tycker är ett sånt exempel där du då gör en så kallad bimodal operation. Du tar ett koncept som faktiskt ska vara bilupplevelse, fast du paketerar en helt annan liksom approach till marknaden. Och det gjorde man ju då för att man inte trodde att den skulle kunna överleva inom Volvo. Jag tror att, jag vet inte om jag refererar rätt här, men jag för mig att Bilogram har ungefär samma approach. Att de från ett sätt att hantera fakturer så definierade de om till att en faktura är en konversation om kostnader på internet, och därmed öppnades en helt ny typ av approach till hur man skulle gå till marknaden. Det är det jag tar in, och modet som går in då till att starta en grej bredvid det som man håller på med, som potentiellt också kommer äta upp den gamla affären inom snuffar här. Det är ju nästan det klurigaste som finns när man väl har liksom bevisat värde på något sätt.
Och sen tror jag ju ibland att det gäller ju liksom i en enkel form också att våga släppa taget och våga tro på det man gör. Ett sånt exempel är ju vår kundtjänst till exempel, där vi säger så här, alla i kundtjänst har en wow-budget. De måste spendera den varje månad. Och det är ju någonstans att de ska så här skicka blommor eller göra någonting som överträffar förväntan. För vi vet också att om kunden handlar av oss 10 gånger, en av de där gånger går någonting fel. Och det är då vi har chansen att bygga varumärke. Och det är också tillbaks till där att vi har ju minskat friktionen, för att 9 av 10 gånger då sker det där köpet automatiskt på sajten. Men en av de gångerna går det fel. Och det är då vi ska lägga in. Och det är där jag tycker många så här digitala eller e-handlare kanske går fel. Bara för att man kan liksom minska friktionen och automatisera stora delar, så betyder det inte att man ska automatisera och ta bort allt och minska allt. Och det är ju där jag tror någonstans, om man tittar på teknikutveckling också, att där tekniken funkar bäst, det är ju någonstans när man får en hävstång på arbetsinsatsen. Inte att den blir helt automatiserad, nej, men att den stora delarna blir det. Och det är där jag tycker man ska ha den där balansen, att vissa saker ska man också våga låta vara manuellt. Men det är klart, det är jobbigt. Vi har 60 personer på kundtjänst nu. Och det är klart att det är lätt att räkna, om vi tar bort 60 människor och minskar kostnaderna och automatiserar det där med automatiska svarare, vad skulle kunna vara. Men det är ju tillbaka till det här att mycket av de där sakerna, jag kommer inte kunna mäta det. Att den här kunden fick blommor eller vad det var, den kanske liksom påverkar den kunden 2 år framåt, eller den säger till någonting annat eller till några andra. Och då får man bara lov att liksom tro på det och göra rätt. Liksom.
Nej, och det blir ju verkligen, tänker jag också, fel fokus att vi alltså automatisera för att vi kan automatisera för att vi ska kunna effektivisera, eller precis som du tolkar in det du säger, att skapa en ännu bättre upplevelse av kundtjänst, en ännu bättre liksom serviceupplevelse. En referens, Mats, till du nämnde Volvo Car Mobility där. Jag tycker ju ett koncept som ändå på något vis omdefinierar eller i alla fall breddar min definition av shopping är ju live shopping, som jag också vet att ni har testat. Det tycker jag är ett exempel. Nu har det ju skett liksom inom era ramar. Vad har ni lärt er här, och vad går dina tankar kring live shopping?
Men det kommer tillbaka till just där, för det tycker jag är så intressant när man funderar på den. För då är det så här, alla hoppar på och ska göra live shopping, och då är det tillbaka så här, vad är det liven till för? För du kan ju fortfarande filma den och titta på den när du vill, så du måste ju ha något element som gör det liksom en uppsida av att det ska vara just live. Mm. Sen om det är en rabatt eller en tävling eller någonting. Men att bara så här att nu kör vi live istället för att spela in en bra liksom, inspelning som folk kan titta på när de vill. Och där kan väl jag tycka också att vi har kanske inte riktigt lyckats liksom, fånga ut varför ska det vara live då? Mm. Utan det blir nästan snarare liksom så här ett försvar ibland för att inte lägga lika mycket tid på produktionen och göra det tillräckligt bra. Ja, det. För är det live då kan vi liksom bara spela in det liksom. Och det kan ju vara en av sakerna att man ska våga göra mer. Men då ska man kanske just det man ska göra, man ska öka frekvensen, köra mer istället. Och det är väl en balans där också. Och det är svårt för oss och framförallt om man är i små länder jämfört med Kina som är så enormt stor marknad. Här blir det någonstans, vi är ju hela Norden. Men då måste vi ju en live för Sverige, en för Norge, en för Finland, en för Danmark. Och då blir det så här. Arbetsinsatsen som det kräver från oss har väl inte riktigt liksom varit försvarbar än så länge. Även om vi tror att det kommer säkert hitta sin publik och hitta sin del i det där. Och vi kommer säkert göra det till viss del, men inte helt hittat in i det än.
Nej. Ja, men jättespännande. Tack för att du delar tankarna här.
Och jag har en till sån där. Jag bara delar en tanke som jag har som jag får access till när du pratar, Rickard. Och det har att göra med, alltså, för jag tar ju in systemtänket när du pratar. Och så sen så hoppade vi över till vilket värde ska kundtjänsten leverera? Och så säger det är inte säkert att du kommer kunna mäta effekten av den. Och här kommer en av de stora bryderierna som jag går omkring med. Det är varumärke och data. Alltså, och hur man då. För jag personligen har en tendens till att vilja sortera in universum i Excel. Jag vill ha en modell över allting, för då känner jag mig trygg. Och så sen så då, och det är inte så som man bygger varumärke. Det är inte så som, där kommer inte tron, finns inte i Excel. Så hur hittar man den där mixen? Ish då, ja. Så att man, jag tror verkligen på värdet av att fånga upp kunden som i tionde gången inte lyckas och göra köpet. Vi tror att det blir bra. Vi vet inte, men vi tror det. Är det liksom, för den tog jag in. Är det också en del av receptet där? Att man en del går på faith, en del går på mätning?
Nej, men vi, med det sagt så mäter vi ju en del. Och det jag tittar på det är ju någonstans här att samma sak där. Jag tycker inte att kundtjänstkostnaden ska dyka för snabbt. Men så länge så ska den bli mindre och mindre för varje år när vi växer med volymen. Vilket den också blir. Mm. Och sen är det tillbaka till att det vi har börjat göra med kundtjänst är att säga så här. Ja, men jag vill att ni ska jobba mer preventivt. Jag vill att ni ska höra av er innan kunden vet att de behöver hjälp. Och alla de här sakerna de hör av sig om, de ska försöka lösa och ta bort. Liksom. Och det gör vi ju. Och däremot preventivt jobbar vi med att man liksom har kundtjänst. Jobba med hudterapeuter och frisörer och sådär, där man går igenom frågeformulär liksom och hjälper dem och liksom någonstans jobbar där. Men sen är det just att vi mäter ju också via de här varumärkesundersökningarna. Så även om vi inte kan mäta liksom på daglig basis så mäter vi ju varje gång per år. Liksom. Och där blir det ju någonstans där, hur mycket investerar vi, hur mycket lägger vi, förbättrar det liksom vår relation till kunden. Så på sätt och vis så tycker jag väl att man mäter det. Jag tycker det är en bok som någonstans sätter fingret på det där väldigt bra. Sen om jag gillar den för att den tänker på samma sätt eller om det är bra. Men det är ju How Brands Grow. Den tycker jag är väldigt. Och det pratar man ju också just mycket om där att det är det magiska, det finns ju där. Alltså bra reklam och dålig reklam, det finns en skillnad där. Men reklam och ingen reklam finns det. Det är ju där största skillnaden är. Och sen är det tillbaka till distribution. Det är klart att står jag i affären och är sugen på Coca-Cola, men det finns bara Pepsi. Och cola är liksom 500 meter längre bort. Ja, men då köper jag förmodligen en Pepsi. Och det spelar ingen roll hur starkt varumärke Coca-Cola har byggt då till mig. Liksom, det finns ju en gräns där. Och liksom, då är det ju någonstans att samma sak där. Jag ska inte investera hur mycket som helst i en kund och i varumärke. För jag tror inte att det är, liksom, det är viktigt så länge vi är bra. Och jag tror att iPhone, jag köper iPhone. Jag tycker den är bra så länge den är tillräckligt bra telefon. Skulle de andra vara så mycket bättre, då spelar inte varumärket så stor roll längre. Sen finns det säkert någon tillräckligt stort varumärke som har liksom folk som skulle använda det oavsett. Men i grund och botten så är det mycket sådär. Och stora varumärken har ju mer lojala kunder. Liksom, det tycker jag också är väldigt intressant. Så när varumärket liksom blir större och man blir större så får man mer lojala kunder. Det är ju få om någon där man kan se att liksom ett varumärke har så extremt lojala kunder och är väldigt litet.
Nej.
Det finns ju exempel såklart säkert, men det är väl kanske just det, mer än ett undantag. Liksom.
Håller med.
Så svaret är även någonstans att tillräckligt mycket investera och någonstans mäta ändå, liksom ha en modell för hur mycket lägger vi på just det.
Mm. Och kopplat, jag tänker då kopplat direkt till ert varumärke och kring Your Beauty Playground. För övrigt där lite gillar jag musiken när ni lanserar det här nya konceptet. Det är lite så här jazzigt. Det var det temat som Mats och jag också inspirerades av i det här The Digital 20s med passningen då till The Roaring, det glada 20-talet helt enkelt. Vad har vi där? För det är ju också, jag tycker det definierar, för mig definierar ju ändå det, även om det är en tagline, jag vet inte hur ni förhåller er till den, så är det ju ändå en definition av en kundupplevelse som jag tycker är en liten spännande take på ett varumärke. Hur har tankarna gått här och vad kan liksom en framtida playground bli?
Mm. Från början så var det att vi hade för en perfekt yta. Sen gick inte den så bra internationellt. Sen var ju det mer att driva med just den här branschen vi är i. För att det finns ingen perfekt yta liksom, och vi kan inte rätta till det. Har du problem så kommer du ha dem även om du har en perfekt mascara. Så att det är ju någonstans liksom, vi löser inga problem. Och vi liksom vill ju driva med skönhetsbranschen lite och visa att det är lekfullt. Och vi vill ju också vara den här delen av skönhetsbranschen som är lekfull. Vi tror liksom inte på, det finns ju en stor del av den här skönhetsbranschen som driver på ett utseende fixering och är någonstans destruktivt liksom, och det vill vi vara borta från. Och sen sa vi någonstans att här har vi ju liksom, här du får komma in och leka med alla de här produkterna och vi har det största sortimentet. Så att det är just att ha det här glada och lekfulla av branschen, det är det vi vill driva. Vi vill inte ha perfekta modeller och vi vill inte ha liksom så här, det finns det nog av i den här branschen ändå.
Ja, second that, bara liksom, här finns det ju, nu har vi ju fokuserat ganska mycket på operation och e-handel och sådana saker, men här finns det ju faktiskt en röst att ha, tänker jag, kring någonting som är jätteviktigt i samhällsutvecklingen. Jag lägger in lite egna värderingar i det, men om vi pratar om alltså hur vi ska, vårt förhållande till våra kroppar och hur det formas av massor med olika budskap som säger, som sliter i oss åt massor med olika håll, som skapar både positiva och negativa känslor. Och jag som då inte är jätteutåtriktad och observant kring mode och beauty och sådana saker, har ju ändå börjat sett att det kan komma lite nyanserade budskap nu. Man kan faktiskt få vara den man är men ändå få vara fin. Liksom, här finns det ju mycket jobb som återstår. Har ni mer planer där? Vad tänker ni?
Jag tycker det är lite som så här, man brukar också prata om att man ska hålla på med det man tycker är kul så kommer det bli framgångsrikt bolag. Jag tycker att det är helt fel. Jag tycker att det man håller på med ska man tycka är kul. Och jag tror att samma med utseende, liksom, det är ju en inställningsfråga. Du kan må bra överallt, du kan må dåligt överallt. Du kan känna dig snygg i allt och du kan känna dig ful. Och det är någonstans det handlar om. Det är ju som nu, vi har ju en dokumentärserie om hudvård på SVT liksom, som ska titta hur bra fungerar hudvården. Och visst, det är ju en del i det och kosmetik en del i det. Men det viktigaste är ju någonstans känslan du skapar när du sätter på dig. Det är klart att sätter jag på mig dyra kläder så kanske jag får ett känns bra om det är det jag behöver liksom. Men någonstans självförtroendet måste ju komma inifrån och det måste vara, du får det inte egentligen genom de sakerna utan det måste finnas där innan. Sen kan du ha saker som triggar dig för att sätta upp, och det är det jag tror man gör när man köper en hudkräm eller köper en dyr jacka. Det är en trigger för mig att komma in i mitt självförtroende. Sen kan jag gå in i det självförtroendet utan jackan eller utan de här produkterna. Så att jag tror att det är psykologi mest. Liksom.
Ja, men verkligen. Och respekt för dem som har det. För jag tycker verkligen, och det brukar också Mats och jag säga, att när vi pratar då teknologi framför allt här, att det ska ju verkligen förstärka oss människor i vad än vi tar oss för, vad än vi vill åstadkomma. Så länge då såklart att det är liksom etiskt och rätt såklart. Men ja, det där tycker jag verkligen låter intressant. Rickard, vi ska släppa iväg dig snart. Har du någon mer fråga, Mats, innan vi ska ställa våra två, vi ställer två frågor som alla våra gäster får i den här serien. Har du någonting mer där innan, någon jabb där, Mats, innan vi går in på dem?
Ja, jag har runt 80 olika liksom datatillväxtfrågor av nördig karaktär som bara är intressant för mig, men jag tror jag skippar dem. Jag tycker det har varit jätteintressant så här långt innan vi släpper in det i två framtidsjabbar. Ska jag köra första, Andreas? Den här säsongen, Rickard, så svarar alla våra gäster på de här frågorna och det blir jättekul att se bredden på det här. Ingen press på dig nu då, men det blir spännande benchmark liksom. När vi om 100 år blickar tillbaks på det här 20-talet, hur kommer Wikipedia att minnas det?
Jag hoppas ju någonstans, i Sverige har vi kommit långt, även om vi har en lång bit tillbaks, så tror jag någonstans att det kommer vara det skiftet i jämställdhet, tror jag. Jag tror att det kommer påverka liksom vårt samhälle och vår utveckling framåt mer än vad vi tror. Mm. Och det är ju tillbaka till det att det är väldigt lätt att liksom fastna i teknik eller AI, för det är lätt att liksom någonstans applicera vad som ska hända. Men de här mjuka förändringarna som sker i samhället, de får ofta mycket, mycket större konsekvenser och förändrar samhället i grunden. Och de är väldigt, väldigt mycket svårare att säga hur påverkar de. Mm. Och jag hoppas att det är en av de, någonstans att det var det årtiondet vi gick in och vart liksom jämställda på riktigt någonstans. Mm. Det tillsammans med, tror jag någonstans, att det är demokratiseringen av kunskap också. Någonstans där fler och fler kan ta del av kunskap och lärandet liksom, och att det någonstans försvinner de här barriärerna för att ta till sig till kunskap och sådär. Så de två sakerna.
Snabbare, jag måste få reagera, Andreas. Du säkert också.
Det är magiskt. Men bra, det måste jag säga.
Ja,
otroligt.
Det är helt fantastiskt. Jag tänker, det är ju en jättefin passning till, för förra 20-talet, då har vi ju kvinnlig rösträtt liksom, och kampen, och nu det är en aspekt av jämställdhet, det finns ju andra typer av marginaliserade alltså populationer om man säger så, men det vore väl en snygg liksom hopknytning av påsen kring åtminstone det, att vi är, blir helt jämlika och balanserade. Så den, ja, jättebra svar, unikt, så här långt också.
Den sista här då. Kommer vi referera till den här tiden som före någonting? Och i så fall före vad då?
Det är väl just den där. Men då är det väl kanske den jag hade där som den andra. Den här demokratiseringen av lärandet. Jag tycker att det är lika när man tittar historiskt. Liksom, det var ju en gång när jag var för dålig på att sätta årtal och sådär. När liksom det värdefullaste man kunde äga var en bok. Liksom. Mm. Och nu någonstans så har ju kanske en av de mest värdefulla sakerna varit att liksom få gå utbildningar. Och jag kan tänka mig att det kan börja bli att utbildningar, vi kommer fortsätta utbilda oss mycket, mycket mer förmodligen, men kanske inte i de här fasta formerna som vi har gjort liksom i universitetsformerna och hela det där, utan det tror jag också kommer att börja rasa. Och att någonting, det blir en demokratisering, det blir mer kring om jag vill lärande och jag vill ta till mig det här. Det handlar inte om att komma in på läkarlinjen, det handlar om att ta sig igenom läkarlinjen om man vill. Så jag hoppas den demokratiseringen, och det är också en sån här sak som jag tror att liksom får alla mer eller mindre, det kommer ju vara andra saker som påverkar såklart, men alla samma chans att ta till sig av det där lärandet, så tror jag också en sån här sak som kommer påverka vårt liksom samhälle i grunden. Och jag hoppas också där att vi ser tillbaka på att det var liksom då vi tog steget ut. Även om jag tror att det kanske är en bit kvar där. Det gäller väl även den förra frågan, att det är någon bra bit kvar, i alla fall om vi tittar totalt i världen. Men, men jag hoppas att det är någon av dem.
Ja, men otroligt, och det är, du inspirerar ju. Det är det steget vi ska ta nu. Så att jag hoppas verkligen att ni som lyssnar också, som känner att man vill inte bara liksom prenumerera på den här questen, utan faktiskt göra någonting åt det. Så nu hjälper vi till, tycker jag. Du har inspirerat mig, Rickard. Till ni som har lyssnat vill jag säga stort tack. Och Rickard, stort, stort tack för att du gästade oss och valde att spendera den här eftermiddagen med Mats och mig.